Det har legat på mig lite grann nu inför att jag ska predika för första gången på några månader. Jag har varit frånvarande och inte kunnat predika på länge. Och temat handlar ju, som ni har förstått, om den yttersta tiden och inför Jesu tillkommelse. Och jag utgår ifrån ett bibelord som jag hämtar ifrån Lukas evangeliet 21 kapitel. Lukas 21. Och jag läser några verser därifrån, vers 25 till kapitlet till 20, till 36 ska jag säga. Lukas 21, vers 25 och några verser framåt. Det står det så här: tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse: se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen kommer över er som en snara, till den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Amen. Det talas om tecken som ska visa sig och saker och ting som händer över världen. Det står om havets och vågornas dån. Och jag tror ju mycket av det här också är bilder som Jesus använder i sitt tal. Han använder ofta bilder hämtade från naturen för att beskriva frälsningen, för att beskriva livet med Kristus. Och inte minst när han ska tala om hans andra tillkommelse, så använder han bilder på olika saker. Och jag tror att till exempel att havets och vågornas dån, det talar om folkhavet som rör sig i såna vågor. Och det ser vi ju inte minst i vår tid, när så många människor flyr och det är ångest och förtvivlan. Människor ska ge upp andan av skräck. Det är så mycket av det här som går över världen idag, så att man kan verkligen se Guds ord gå i uppfyllelse inför våra ögon, in i minsta detalj. Men där Jesus säger i samma situation, i samma tillfälle, så talar han om att när det här börjar ske, så skulle man ju kunna tycka på ett sätt att den här paniken, den här ångesten, den här rädslan, den griper tag i alla människor, också oss. Men Jesus vill ge oss en uppmuntran i det här. När han talar om de här händelserna, de här tydliga tecknen som ska visa sig i himmelen och på jorden, när människor runt omkring oss räds och blir rädda, så säger Bibeln Jesus till oss att räta på er, sträck på er, inte huka er gubbar, för nu laddar han om, utan räta på er att se framåt och se uppåt och veta att han kommer. Det här är tecknen på att Jesus kommer, något ska bli bättre. Att det kan inte gå mycket sämre för världen, utan det kommer att bli bättre. Det är för att Jesus ska komma tillbaka. Och när han säger det här, så säger han att Guds rike är nära. Och han säger också en sak som Britt-Marie läste om här i inledningsordet från Johannes 17. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Där Jesus ber i sin översteprästliga förbön för oss, så ber han om att vi ska leva i sanningen, i Guds ord. Och det på något sätt, tror jag, här finner vi tröst. I det här ordet så finner vi styrka och kraft, kunna stå fasta och inte rubbas av ifrån den här oron som finns ute i världen idag. När folkhaven rör sig på det här sättet och det är bränningarnas dån, så kan det skapa en rädsla även hos dig och mig som tror. Men då ska vi lyfta blicken ifrån det här jordiska och se mot honom som har all makt i himmelen och på jorden. I det här sammanhanget när han talar om sin tillkommelse, så talar han om att det finns tydliga tecken i naturen och bland jordens folk. Han talar om fikonträdet och alla andra träd. Och fikonträdet, vet ni att i Bibeln så är det en bild på hans egendomsfolk Israel, som liknas vid ett fikonträd. Och alla andra träd, det finns andra träd också, andra länder, andra riken än Israel. Men alla har sina speciella tider. Och jag tror att Israels och judarnas tid på något speciellt sätt är nu. Inför Jesu andra tillkommelse så är det mycket som sker där. Det är på något sätt som ett centrum, nav, där så mycket händer och sker som har förknippats med de starka löften som Jesus har talat i sitt ord. Så är det ett centrum för uppfyllelsen av hans löften. Paulus, han talar om det här lite grann också i många av sina brev. Och vi ska läsa ifrån Romarbrevet, det 8:e kapitlet. Och där talar Paulus lite tröstande och uppmuntrande ord. Han talar om hoppet om den kommande härligheten. Mitt i det här mörkret och i den här dyningarna som vi ser går ut över världen idag, som skapar oro bland många människor, så finns det någonting som vill lyfta oss i det här. Det finns ett hopp som når högre, längre och är starkare än den här oron som skapas av det här. Då säger Paulus så här i 8:e kapitlet i Romarbrevet från vers 18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Här har vi en koppling också till inledningsordet. Jesu förbön för oss. Och Gud har inte slutat att innesluta oss i sina förböner, utan också Gud den helige ande ber för oss idag. Där vi finns i de olika situationer vi befinner oss i. Genom den helige ande så kan Gud tala också till oss. Om det här ordet som han har gett oss. Hela skapelsen som blev lagd under förgängelsen genom syndafallet. Ni vet där Adam och Eva bröt mot det enda bud de inte skulle bryta mot. Att inte äta av den där frukten från trädet i lustgården. Så bröt man mot det budet och åt av den där frukten. Och därför så blev det en reaktion. Syndafallets följder skulle man kunna säga. Där Adam och Eva blev utskickade, utstängda ifrån lustgården. Och resultatet blev att marken blev förbannad. Jorden, hela jorden blev förbannad på det sättet. Och skapelsen blev lagd under förgängelsen. Det som den inte var från början. Och på samma sätt så var ju också vi lagda under förgängelsen. Genom att synden kom in i världen, in ibland oss, genom överträdelsen som Adam och Eva gjorde. Så blev vi också lagda under detta. Men när Jesus kom in på banan och dog på korset för dig och mig, så skapade han en möjlighet för oss att återfå den härlighet som Adam och Eva hade i lustgården. Den är till för oss alla. Att stå förhärligade, inte beroende på vad vi har åstadkommit, utan vad Jesus har åstadkommit. Allt det här som Jesus har gjort för oss, det erbjuds oss av nåd. Nåd, det betyder gratis. Gratis är gott, brukar vi säga, när vi bjuder på fika. Det smakar bra, man behöver inte betala någonting för det. Och så är det också med frälsningen, den är av nåd, det är gratis, den erbjuds oss var och en. Jag ska läsa också en vers från första Johannesbrevet. Första Johannesbrevets 5:e kapitel och 9:e vers. Det står det bara så här. Jag hade inte skrivit upp den där tyvärr, Favad. Första Johannesbrev 5:19. Då säger Johannes någonting väldigt märkligt kan tyckas. Men han säger så här, att vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Det kan ju låta lite negativt. Hela världen är i den ondes våld. Men det är alltså en av syndafallets följder. Hela världen är i den ondes våld. Men det på samma sätt som att när Jesus blev korsfäst, så visste inte fariseerna och de skriftlärda, romarna eller någon annan, att de utförde en sak som var egentligen en stor seger för oss. När de spikade upp Jesus på korset och han utropade, det är fullbordat på korset, så hände det någonting. I skapelsen. Hela jorden skakade, står det. När Jesus hade utropat, det är fullbordat. Och han dog på korset. Så skakades marken och gravarna öppnades. Och flera döda uppstod i samband med att Jesus dog på korset. Det blev en sån reaktion. Därför att skapelsen förstod att någonting stort hade hänt. Det var en och annan där kring korset som också förstod det. En romersk soldat kliade sig i huvudet och undrade, måtte han ha varit Guds son? Då var det för sent. Då hade han gjort bort sig, kan tyckas. Det står i något av Paulus brev också. Han skriver att om de hade vetat det här hade de inte korsfäst härlighetens herre. Men de förstod inte det, därför att det här hemligheten var fördold. För alla. Och den är uppenbarad genom Jesus Kristus på korset. Och uppenbarad för oss genom den heliga ande. Jesus talar om den heliga ande som sanningens ande. Som skulle uppenbara allt för oss. Inte för änglarna. Inte för några mäktiga herrar. Utan för dig och mig. Så har den heliga ande uppenbarat detta för oss. Att segern är vunnen en gång för alla. Även om det inte ibland kan se ut så. Det ser ut som att det är en förlust. Tänk dig vad lärjungarna upplevde där vid Golgata, där de såg Jesus fängslas. Och Petrus förnekade honom 3 gånger och sa, jag känner honom inte. Av rädsla för vad som hände runt omkring korset. Men när de spikade upp Jesus på korset så var det en Guds plan. Det som såg ut som ett nederlag var den största seger i världshistorien. Jesus utropade, det är fullbordat. Sedan gav han upp andan. Ingen kunde ta hans liv, utan han gav sitt liv av fri vilja. I 1 Petrus 5:8 så står det att er fiende, djävulen, han som har hela världen i sitt våld, han går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Så djävulen, han är verksam idag. Han är verksam idag. Det ska vi ju komma ihåg. Att den onda makten som står emot oss. Han gör vad han kan för att stjäla, slakta och förgöra. För att få oss att tappa hoppet och segern. Djävulen har en... Välkomna. Djävulens målsättning är att stjäla det här hoppet som vi har. När Bibeln säger att vi ska räta på oss så försöker han få oss att huka oss. Att slå ner modet på oss och få oss att tappa hoppet och segern. När Jesus gick fram här nere på jorden så var han ju en vanlig människa som du och jag. Han var ju Jesus Josefsson. Han var ju snickarsonen för många. Men han var också Guds son. Och det här var ju lite grann konfliktartat när han gick i sina egna hemtrakter. För då kunde han inte göra mycket. Därför att man trodde inte på honom. Man trodde att han bara var snickarsonen Josefsson. Men han var också Jesus Guds son. Det som Petrus bekände inför honom. Vem säger människorna att du är? Att jag är, så frågade Jesus och Petrus och lärjungarna. Vem säger människorna att jag är? Och det fanns många olika uppfattningar om vem Jesus var när han gick här nere på jorden. Men då ställer Jesus frågan till lärjungarna. Vem säger då ni att jag är? Och Petrus svarar. Du är Messias, den levande Gudens son. Du är inte bara Jesus Josefs son. Utan du är Messias, den levande Gudens son. Det är den stora, stora skillnaden. Att han är också Guds son. Men när han gick fram här nere och kom till trakter där det fanns demoniska makter. Så inleddes inte en kamp i flera dagar. Innan Jesus till slut vann seger över de här demonerna. Nej. De här demonerna som Jesus mötte under sin vandring här nere på jorden, de visste mycket väl vem Jesus var. Och de var medvetna om hans makt och auktoritet. De flydde för hans närvaro. Eller möjligen försökte man förhandla. För att få bli förvisade till exempel in i en svinjord. Ni vet, den besatte mannen där vid gravarna. Han hade en demonmakt som hette legion eller legion i sig. Det står om det i Markus 5. Jag kanske kan citera lite grann ifrån det tillfället i Markus 5 kapitel. Jag citerar och läser ifrån början där i Markus 5, några versar. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Ständigt dag och natt höll han till bland gravarna uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ned för honom och skrek: "Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte." Märk väl, den här demonen och den här mannen hade aldrig mött Jesus tidigare. Men när han ser Jesus på långt håll så springer han fram och på en gång bekänner honom som Jesus, den högste son, den högste Gudens son. Det var ingen som hade berättat det, predikat för dem och för honom och sagt att nu kommer Jesus, ja, han är vad vi tror, Messias. Nej, det hade den här andemakten klart för sig redan innan. Och de hänvisade ju honom och försökte förhandla med honom. I legion, enligt ett latinskt låneord för det här legio, det är för en häravdelning inom den armé som fanns då på omkring 6000 man. Så det var många demoner i den här demonen, så att säga. En demonmakt som ingen kunde binda. Och ingen kunde rå på honom. Men då kom Jesus in i bilden och befriade den här mannen. Och lät de här demonerna fly in i den här svinjorden. Som i sin tur sprang ut och dränkte sig. Apostlagärningarna talar om ett tillfälle när det fanns några människor som försökte ta till att använda namnet Jesus. Också de hade sett apostlarna i deras verksamhet, hur de använde Jesus namn. Och när de använde det namnet så blev människor befriade från demoner. De blev helade, blev friska och de blev förvandlade. Och nu tog man till att försöka själv att använda det namnet. Det är ju det som är nyckeln. Vi tar det namnet vi också i vår mun. Och det står om det i Apostelgärningarna 19, vers 13, kan jag läsa några verser. Det står det så här: "Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onde anden svarade dem: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga." Än en gång så visar det här på att vara känd i andevärlden. Det handlar om att man har en kännedom vem Jesus är. Att man är känd av Jesus. Att man är frälst. Att man tillhör honom. Då kan man till och med ha auktoritet i den andliga kampen. Andliga striden. Vi ska gå mot att beskriva lite grann om vad det här handlar om i våra dagar. Jag tror att det här har också att göra med de här vågorna som går över världen. Därför att de berör även den kristna församlingen. Oss som tror. Så slår vågorna in, dyningarna slår in över oss också. Kom ihåg vad Jesus sa: när det här börjar ske så lyft era huvuden. Men hur den är så berörs vi av de här vågorna, av de här dyningarna. De kommer in över oss också. Och som jag läste i Johannes brev, att hela världen är i den ondes våld. Det är kanske därför vi upplever gång och på gång den här andliga kampen väldigt tydligt. Det är inte alltid så lätt. Det kristna livet är inte en dans på rosor alla gånger. Ibland är det en kamp på liv och död. Men jag vet på vem jag tror, säger Paulus. Han tror på en Jesus som har vunnit seger. I Uppenbarelsebokens 12:e kapitel och 10:e vers, i sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken 12 och vers 10 så beskrivs djävulen som en åklagare. I kapitel 12 i Johannes uppenbarelsebok och den 10:e versen. Det står så här, Johannes 12 och 10. Jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smordes, alltså Jesus. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som var som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Jag kan stanna där. Här talas en beskrivning om den onde som han kallas för åklagare. Han anklagar oss inför Gud och försöker göra Gud påmint om synder vi har begått som vi har bett om förlåtelse för. Men den onde, han är och tjuvfiskar i det här havet där synderna har blivit sänkta en gång för alla. Han är en tjuvfiskare av Guds nåde, höll jag på att säga. Fel uttryck, förlåt. Men han tjuvfiskar och han plockar upp de här synderna och försöker påminna Gud om detta. Kom ihåg Lars-Åke, hur svag och eländig han är. Och den gången han gjorde så. Han försöker göra det här, påminna Gud om det här. Åklagaren, han anklagar oss inför Gud. Men Gud är så nådig, förstår ni, att han har en gång för alla förlåtit oss genom Jesus Kristus. Att när åklagaren kommer med sina anklagelser så finns det en försvarsadvokat som står vid vår sida. Denne försvarsadvokat kallas den helige ande. Johannes 14 och 16 så står det om honom. I Johannes evangeliet, i 14 kapitlet, så står det så här. Så kallar Jesus den helige ande vid ett namn. Vi var just nyss inne på den översteprästliga förbönen. Men här i det 14 kapitlet och vers 16. Än en gång så talar Jesus om att han ber. Jag läser från den 15 versen. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Den här gången så använder Jesus ett namn på den helige ande, hjälparen. I grundtexten så står det parakletos som betyder försvarsadvokat. En som går vid din sida. En som är kallad att gå parallellt. En rak översättning från grekiska. En som är kallad att gå parallellt. Där du befinner dig i livet. Oavsett om du är gammal kristen eller helt ny på den här vägen. Så är den helige ande din försvarsadvokat. Och han står vid din sida. Så när den onde kommer inför Gud och anklagar han som är vår åklagare, eller vår åklagare, han är åklagarsidan i det här fallet, så står den helige ande och påminner om han som är sanningens ande. Det finns ingen lögn i honom. Han kan inte koka ihop en lögn och säga att nej, men du förstår, han gjorde ju det här bara för att han blev förledd. Ni vet hur turerna gick i syndafallet när de anklagade och skyllde på varandra. Man ska hitta någon som är skyldig. Så Adam, han sa att det var den här kvinnan som du har gett mig. Du har gett mig den här kvinnan. För egentligen är det ju ditt fel. Men den helige ande, han påminner Gud om en sak. Han påminner honom om att din så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han påminner Gud om att Jesus har dött en gång för alla på korset. Och vi har vunnit seger på det sättet genom Jesus död på korset. Jag ska gå in mot avslutning, ni kan vara lugna. Men jag vill påminna om en sak till. I den här tid då vi lever och då allting runt omkring oss börjar skaka, behöver vi verkligen den dagliga omvändelsen. När den onde försöker påminna oss om saker och ting som har gått fel. Och till och med David i Bibeln, han som har skrivit så många fina psaltarpsalmer. Den 23:e psalmen exempelvis. Han har också skrivit psalm 19. Och den 13:e versen lyder: som jag följer, jag ska läsa den innan till. Saltaren 19. Ett viktigt påminnelse för oss också. Han säger så här, David: vem märker själv hur ofta han felar? Och så säger han: förlåt mig mina hemliga brister. Det som ingen annan vet om. Men Gud är sanning, Gud är ljus, inget mörker finns i honom. När han ser på oss så ser han allt det där som vi har försökt hålla dolt. Det är ingen hemlighet för Gud. Och åklagaren är där och pekar på det här hela tiden. Våra fel och våra brister. Men det enda vi behöver säga är förlåt. Förlåt med mina hemliga brister. Vi märker själv hur ofta han felar. Vi gör våra fel och våra brister, har våra fel och brister, men Gud är densamme. I första Johannes brev så står det något fantastiskt i det första kapitlet. För ibland så försöker vi ju skylla ifrån oss och säga att jag vet att det finns massa människor som ha sina fel och brister. Men jag är ganska bra. Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det här står i första Johannes brev, första kapitel, vers 8 och 9. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det här behöver jag göra gång på gång och få uppleva det varje gång, samma sak. Allt är förlåtet genom Jesus Kristus. Varför, kan man ju fråga sig, tillåter då Gud att dessa skakningar kommer över vår jord? Det finns en anledning framför allt. Och det är därför att Gud vill att alla människor ska söka sig till honom. Det är därför han låter de här skakningarna drabba jorden idag. Gud förbereder oss genom de här skakningarna att förvänta oss kampen förstås, men också segern. Segern som Jesus har vunnit på korset. Så när det här händer och sker så är det en anledning att vi som redan är kristna ska tacka Jesus än mer för hans seger. Och det vi ser idag gå ut över världen är inte bara de här skakningarna som skakar människor till panik. Utan vi ser den största väckelse i världshistorien som just nu pågår över vår värld. Inte minst i arabvärlden. Där människor bekänner Jesus som sin Herre. Så mitt i de här dyningarna, de här vågornas dån, så är det också en väckelsevåg av icke vanligt slag. Och Jesus, han säger i sitt evangelium i Johannes, om vi håller oss till det, i kapitel 16, jag avslutar med det. Johannes 16. Och jag läser ifrån Johannes 16. Jag ska se vilka verser jag ska ta och läsa. Jag läser från vers 7. Från vers 7. Ta med det här. Johannes 16, vers 7. Det står så här: när Jesus står i beredskap att lämna sina lärjungar och fara hem till fadern i himlen, då säger han till dem, när de är fyllda av sorg för det här som ska hända, att de ska bli lämnade: jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Jag har ännu mycket kvar att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och det här är ju väldigt intressant, att han talar om den helige ande, sanningens ande, som ska för alltid vara hos oss, hos dig och mig, som bekänner Jesus som vår Herre. Och han har en uppgift att förhärliga Jesus, att lyfta upp Jesus för oss så att vi förstår vem Jesus är. Så att vi kan se Jesus som den han verkligen är. Och han ska påminna oss om vad Gud har sagt i sitt ord. Därför är det så jättebra att studera ordet, att läsa ordet och memorera det. Då har den helige ande saker och ting han kan plocka fram och lyfta fram precis i den stund då vi behöver det som mest, just idag. Det är därför han kallas för vår försvarsadvokat, han som går parallellt med oss, där vi befinner oss i livet. Han vet precis där du befinner dig och där jag är. Och därför så kan han lyfta saker fram till oss som vi behöver just nu. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för ditt heliga ord ibland oss. Jag ber att ditt ord ska få bära frukt i vars och ens liv idag, Herre. Den här eftermiddagen så tackar jag dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och ditt ord går in i vars människas hjärta, Herre, genom din helige ande. Din helige ande som kan alla dessa språk som finns representerade här. Som inte bara är låst i ett språk som svenska, utan kan tala alla språk. Och kan tala rakt in i våra vars och ens hjärta, Herre. Och nu ber jag att du ska välsigna var och en och oss tillsammans. Att vi kan räta på oss mitt i den här ångestfyllda världen vi lever i. Att vi tillsammans får räta på oss och stå upp för dig, Herre. Och lovprisa det namn som är över alla andra namn. I Jesu namn. Amen.